Hej, vad kul detta var. Vad bra vi har det tillsammans.
Jag hade nästan glömt hur härligt det var när jag varit lite bortrest.
Helene heter jag. Ja, jag är ju presenterad då. Jag kände bara, det här är hur kul som helst. Men då känner jag mig som Roland när jag säger, åh, ni är så vackra. Ni är så fina. Men det är så härligt att se er. Det är ju semestertiden. Och jag tyckte det var lite, nu är ju vi gifta, då måste man ju säga, men augusti är väl också en sommarmånad. Det är väl lite hösten. Jag blev lite så här. Oh. Men jag hoppas att ni har haft det fint, hunnit njuta lite av det fina vädret. Och det har vi också kunnat göra. Varje sommar så åker vi i båten så länge som jag nästan kan minnas. Så spenderar vi ett gäng med veckor i båt. Och då seglar vi ut med kusten. Och vi förflyttar oss nästan varje dag. Och vi kommer till nya platser. Och när man kommer till en ny plats så utforskar vi alltid den. Antingen till fots eller med sån här dinge som vi kallar det. Eller jolle då man åker runt och tittar på bergen och sådär. Men vi går i stort sett alltid i land. Och så går vi upp på berget. Högst upp. Så långt upp vi kan komma. Klättrar vi för att få koll på läget helt enkelt. Man vill ha lite överblick, få lite sån här panorama och så kanske man sätter sig där och vilar en stund och tittar hur ser arkipelagen ut här runt oss och får någon sorts, ja, överblick som sagt var. Och man ser väldigt bra ifrån bergets topp. Och vi är inte ensamma, jättemånga människor gör så här. En del tar med sig också en sten upp så här som bygger strösen. Och så finns det lite konkurrerande toppar på ena toppen byggset och så det där. Men är det verkligen högre där? Eller ja, det vet sådär va? Berg är ändå lite fascinerande. Och då så kommer jag osökt in och tänka på, jag har nu säkert hört på tv någon som brukar säga, att Bibeln är också full med bergsstunder. Förklaringsberg. Och det är en sån viktig bergstund som jag tänkte prata lite om idag. Och jag har en PowerPoint och jag vet inte om jag måste göra någonting för att sätta igång den. Där kom den. Det här är då, förutom den överskrift vi redan har på gudstjänsten här, med seget, Kristi seger, så har jag satt, Herre, det är gott för oss att vara här. Eller, det är bra att vi är med. Och vi ska börja med att läsa en text från Markus evangeliet 9. Men innan vi gör det så tänker jag att vi kan knäppa våra händer och bara be en kort bön. Tack älskade Jesus Kristus för att du är här. När två eller tre är samlade i ditt namn, du är mitt ibland oss och du är här nu. Tack att du vill möta med oss var och en. Tack att du vill tala till oss. Och jag ber att du genom din heliga ande ska öppna ordet för våra andliga ögon. Så att vi ser vem du är, så vi förstår vad du har gjort för oss. Och förstår vem du verkligen är. Att du är kärleken själv. I Jesu namn. Amen. Amen. Då ska vi se. Då har jag en text här. Där. Och jag vet inte om ni ser den. Men jag läser den högt. Om ni har biblarna får ni ju jättegärna slå upp det. Jesus sa till dem. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde upp dem på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visades höj för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor. En åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och ur molnet hördes en röst. Han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon där utom Jesus. På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett förrän människosonen hade uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och de frågade honom, varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem, Elia kommer först och återupprättar allt, men hur kan det då stå skrivet om människosonen att han ska lida mycket och bli föraktad? Och jag säger er, Elia har faktiskt kommit och de gjorde med honom som de ville, så som det står skrivet om honom. Wow, vilken händelse. Vilken fantastisk händelse. Här hade Jesus tagit med sig sina lärjungar ut på bergsklättring. Och de får vara med om att se Jesus förvandlad i sin härlighet. Jag tror att jag har på nästa här har jag en bild av, ja, vad ska man säga, historiskt sett har man sagt att det var berget Tabor. Men senare säger de nu att det är Horeb som var det berget som de klättrade upp på. Och om ni ser där långt borta så är det här berget Horeb. Så det var ingen liten tur de var ute på ändå. Utan det var bergsklättring och det tog tid. Det skulle väl nog ha tagit 2 dagar att gå dit minst. Så de hade kanske lite förväntan inför den här som vi har när vi är på semester. Bara, wow, vad ska hända? Han tar ut oss på berget, Jesus. Som sagt, man kan ju inte säga att Jesus blev förklarad i den här meningen att han blev begriplig. Utan snarare blev han i positiv mening medvetet avslöjad. Han hade ju tagit med sig dem för att visa sig i sin härlighet. Och det är så roligt med den här översättningen att det är bra att vi är med, säger Petrus. Det är lite sådär härligt som Petrus kanske var. Han kanske var lite sådär, vi har ju fått sett det på andra ställen i Bibeln, att han var lite direkt och han var lite sådär inne i, ja, men det är bra att vi är med. Vi bygger hyddor här, liksom. Vad ska vi göra? Vi måste ju göra någonting. Men det är ju en sån stark upplevelse och innan har de ju gått med Jesus och sett honom i sin mänsklighet. Precis sådana som vi ser varandra. Och här är första gången som han förvandlas. Och både Johannes och Petrus, de skriver senare i sina brev i Bibeln här om den här händelsen. Liksom 30 år senare så säger de, vi såg honom. Vi såg honom i hans härlighet. Han var där och vi såg honom. Det var verkligt. Och i Gamla testamentet då var det så att då skulle man vittna om någonting. Då behövdes det 2 eller 3 vittnen. Och det gjorde de. De höll sig till det de visste innan. Men det byggdes på. Nu fick de se någonting nytt. Man fick se en härlighet som strålade om honom. Och då tänker jag, vad bra att de var med. Men vad bra att vi är med och får prata om det här idag. Jesus var inte bara en smart gubbe som en del säger. Eller en duktig människa. Eller han hade idéer. Han visade sig sin härlighet i glansen av Gud själv. Och han strålade inför dem och visade att jag är så mycket mer än vad ni har sett tidigare. Och det är ju bra att vi får vara med om det. Det vill ju vi vara med om idag, eller hur? Vi vill ju se honom mer och mer i våra liv och i vår verklighet. Och då kommer jag ju då till det här berättelsen. Den heter ju, kallas ju för någonting, den kallas ju för Kristi förklaring. Och det finns många, vad ska man säga, symboler med den här texten. Och ibland är det ju sådär när man öppnar Bibeln, man läser ett stycke. Och det är kanske bara jag, inte ni, men ibland så tänker jag, ja men vad betyder det här för mig idag? Vad ska jag med det till? Men då finns det ju massa symbolik i de här texterna. Och berget är ett av dem. Man gick upp på ett berg. Det hade hänt många gånger innan. Det var ett viktigt symbolvärde när man tog med sig någon upp på ett berg. Vi kan tänka på till exempel Mose som fick lagen på berget. Elia som gick upp på berget Horeb och fick möta Gud i den stilla susningen. Det var ju det berget kanske de var på där Elia var. Och han var ju med i den stunden. Vi kan tänka på templet som byggdes på Tempelberget heter det ju idag. Och vi kan tänka på Jesu bergspredikan. När han liksom kör sin programförklaring där står han på berget. Kunna för folket. Så. Som sagt var, det kan hända att de var lite beredda. Ska vi upp på berget med Jesus och vara vi? Ja. Och så hände någonting utöver det vanliga. Jesus blev förklarad på ett nytt sätt. Hans ansikte blev förvandlat. Och så talas det ju om också moln. Molnet, varför visar sig Gud i ett moln då? Ja, det står ju i Gamla testamentet också att man inte kan se Gud och leva. Så det var kanske av barmhärtighet för människorna att Gud kom i molnet. Så att de skulle kunna vara nära. Så att de skulle kunna ana. Och jag tror inte bara de anade. För det står att den här rösten som hördes i molnet, den behövde inte förklaras. Det var Gud. Det var skillnad. Det var ingen vanlig liten röst. Det var Gud själv som talade i molnet. Och även det här fanns ju i Gamla testamentet. Det fanns ju ett moln täckt upp uppenbarelsetältet. Det var en symbol för Guds närvaro. Finns också en text i uppenbarelseboken där vad ska man säga? Man kan säga att Johannes ska försöka beskriva för Gud visar sig för honom. Då inte i ett moln utan som riktigt. Och då blir det som en fantasy story. Hans huvud och hår var vitt som ull, står det där i uppenbarelseboken 1-9 och lite framåt. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade gyllene brons när det glöder i smältugnen. Och hans röst var som stora vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd. Och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Det är Johannes försök att beskriva någonting som inte går att beskriva. Men som sagt var, när de var här på berget så kom Gud i molnet. Och lite vill jag ändå relatera till att när vi ibland är ute i naturen och upplever de här himlarna. Har ni tittat på himlen i sommar? Så skiftar det, va? Och ibland är det så mäktigt när vi får se ett riktigt sånt där åskoväder. Eller när molnen kommer och passerar som stora tussar och man vill nästan åka med dem. Men Gud finns i molnet för att vi ska liksom kunna förstå någonting av det som vi kan se och det som vi kan känna. Och den här rösten säger, detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Är det någon som kommer på någon annan text som när Gud talar så där? Han talar ju också när, vad sa du? Ja, brinnande busken. Ja, men det var inte det jag tänkte på. Jo, när det är dopet, då står det, då säger Gud till Jesus, kan man säga, du är min älskade son, säger han. Du är min älskade son. Och då talar han om Guds identiteten, om Jesu identitet. Vem är Jesus? Och då är både Gud och Jesus och den heliga ande närvarande. Och det behövde Jesus kanske. Jag vet inte. Han behövde bli stärkt i sin position. Folk behövde veta vem är han. Han trädde ju in i sin tjänst, började sin tjänst vid dopet. Och nu kommer ett steg till. Han ska snart dö på korset. Och nu talar Gud igen. Men då talar han inför lärjungarna, inför vittnena som ska vittna om honom. De som ska stå kvar. De behöver bli stärkta i, vem var Jesus? Vem var han? Och då säger Gud i molnet, detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Lyssna till honom. Vad säger han? Ja, och det här ropet ifrån berget, det ropar i alla tider till dig och till mig. De fick vara med om ett möte mellan det gudomliga och det mänskliga. En bekräftelse på att Jesus är verklig. Han hade börjat tala om att han ska dö. Men de fattade ju ingenting av det i den här stunden. Det kom ju liksom sen. Vi har ju svaret här. Ja, för oss är det lite enklare ibland, men ja, ändå inte. Men för dem kan jag tänka mig att den här tiden bara försvann och att det var som om evigheten landade på platsen. Här står vi på berget tillsammans med Jesus, tillsammans med Moses, tillsammans med Elia. Det är historiskt. Vi är här. Och kanske var det så att Petrus i sin iver ändå ville behålla den och bygga de här hyddorna. Låt oss göra 3 hyddor. Kom igen, vi gör någonting. Det här måste förevigas. Men hyddan har också en symbolisk innebörd. Och nu ska jag hålla den här åt rätt håll. Man byggde hyddor. Under ökenvandringen så mötte Gud sitt folk i uppenbarelsetältet, eller hyddan. Det är lite olika översättningar, men det påminner om att Gud mötte sitt folk i tältet. Jerusalems tempel kallas ibland också för just hydda eller tält. Och när Petrus ville bygga de här hyddorna så kan det vara så. Jag bara säger kan, man vet inte. Att han har fått någon sorts aha-upplevelse över att, för de har ju firat Mose tidigare med någonting som heter lövhyddohögtiden. Det är ju en riktigt stor glädjefest som de fortfarande firar i Israel. Över uttåget ur Egypten. Och då byggde man hyddor och man levde i öknen. Även Elia firar man den här högtiden. Så det skulle ju kunna vara så att han förstår att Jesus, det här är liksom något som han gör här. Han fullbordar lagen. Han fullbordar profeterna. Det skulle kunna vara så. Och vi bygger 3 hyddor, en åt er. Han säger ju faktiskt inte att han ska bygga en hydda åt sig själv. Utan han ska bygga en åt Mose, Elia och Jesus. Så att de har sina hyddor. Så att vi förstår att det här är Gud. Det här är någonting som fortsätter. Inget nytt, utan det är en förklaring på vem Jesus var. Hans förklaringsdag, hans förklaringsberg. Och som sagt var, det här med att vi gärna ibland stannar på de här platserna och vill bygga oss en egen hydda också, det är ju mänskligt och det är ju helt naturligt. Men ibland stannar vi i den där ljuvliga känslan av att det här var härligt, här vill jag stanna. Och så blir vi lite inåtvända och koncentrationen hamnar lite på oss själva istället för på Jesus. Och det har vi hört mycket om idag, Jesus, det är han som ska äras, det är han som ska all ära. Men, ja... Det är bra att vi är med, säger Petrus. Det är bra. Och vi behöver såna här stunder. Jag vet inte hur du har spenderat din sommar, men kanske har du varit på någon konferens eller något möte eller något sånt där och längtat lite extra efter en Kristi förklaringsstund när han möter dig. Jag vet att jag har i alla fall åkt iväg. Jag åkte på Nyhem. Och jag har hört några som har varit på Hönö och kanske på Oas, vet jag, några som också har varit. Och för att möta Jesus, den förhärligade Kristus, för att få kontakt med den himmelska världen. Och jag tänker att vi behöver sådana stunder i vårt liv. Och om du inte har haft det den här sommaren, så går det ju när som helst att söka Guds ansikte på ett särskilt sätt. Att avsätta tid, att ta en stund och få det här. Vi är inte för sent att börja söka idag. Idag verkar Herren. Ja, och jag skulle faktiskt önska att vi fick en sån där spännande höst tillsammans nu. Nu är det inte höst riktigt än. Det är sommaren i augusti. Men där vi liksom kan i vår ensamhet söka Herren. Men också ha den här helhjärtade gemenskapen tillsammans. Med Herren, för då är han ju här. Och där vi också får möta med våra medmänniskor. Tänk vad härligt om hösten kunde bli en sån där höst när vi fick döpa någon. Eller ta med någon som fick komma till tro till kyrkan. Eller bjuda in någon i vårt vardagsliv där vi kunde sitta och samtala. Och få presentera Jesus Kristus för dem. Ja, det hade jag önskat allra mest över hösten. Att tänka på att se om vän i dopgraven. Wow, säger jag bara. Det är så häftigt. Nu har jag hållit på och pratat om texten här, men jag vill också bara ta någon minut. Som jag läste en bok om Magnus Malm och så sa han så här: när du söker Kristus, hur gör du då? Och i hans nyaste bok så skrev han att det var en munk som hade då skulle försöka möta Jesus, och då såg han munken som sittande i hans hjärta på en, eller inte munken, sa jag munken. Jesus satt i hjärtat på en stol och väntade på honom. Han bor ju i hjärtat, säger vi. Jesus bor i hjärtat. Det är ju söndagsskolundervisning. Men då sitter Jesus där. Och då såg han det framför sig. Och det finns ju många sådana här filmer där vi har fått se hur Jesus skulle kunna se ut. Och ibland får man för sig att han är svensk och inte spelar det någon roll, tänker jag. Men ta en minut och så funderar du på, hur är din bild av Jesus när du möter med honom i bön? Ja, en minut är ju länge när det ska vara tyst, i alla fall när jag står här framme. Men för mig alltså. Jag vet inte. När han pratade om den här bilden med Jesus som sitter på stolen i hjärtat, då fick jag lite problem. Jag blev så här, jag kände att jag använde mer Jesus som någon som, ja, nästan som en hushållerske Jesus. Det låter förfärligt och nu är jag väldigt ärlig. Men det kändes som att jag kommer in i hjärtat här. Åh Jesus, Jesus, hjälp mig med det här. Och Jesus, nu behöver det städas här i mitt inre. Kan du städa lite? Jesus, jag behöver mat. Ge mig något att äta så jag klarar av den här dagen. Jesus, ge mig en kram. Ge mig lite tröst. Ja, jag vet inte. Det ställde till det lite för mig med den här hjärtebilden. Samtidigt som att det är helt fantastiskt. Om Jesus sitter där på en stol och jag får... Så det blir ju rätt för mig, tänker jag, om jag tänker inte den här nallebjörns Jesus som jag har med mig som någon slags liksom, som jag gör vad jag vill med. Och inte heller det här tronsalen, stora, mäktiga, så att jag inte kommer nära alls. Ibland kan man nästan få för sig att man inte ens får upp dörren in till tronsalen. Man bara, hallå, var är du? Nu lägger jag massor av mina konstiga bilder, men... Jag tänker att jag fick det rätt ändå när man tänker på den här Jesus som gick med lärjungarna. Det var ju lärjungarna som följde honom och inte tvärtom. Eller hur? De hade väl aldrig fått för sig att säga, Jesus kom igen nu ska jag fixa lite här borta, kom och hjälp mig. Alltså det var inte så man tänker. De satt väl där utanför 2 timmar innan Jesus vaknade för att inte missa dagens händelse eller vad han skulle säga eller sådär. Och det var lärjungarna som lyssnade till Jesus. Och inte tvärtom. Och det kändes väldigt viktigt. Ja, tillbaka till texten. Det här var en utvikning. Men jag kände att det var någonting som jag hade funderat på. Så. Visst längtar vi till de där förklaringsstunderna. När saker och ting liksom faller på plats. När vi får pusslet att fungera. När vi får saker i ett förklarat sken. Vissa saker kämpar vi ju med. Men så kommer den där stunden när det bara... det faller på plats. Och inför Guds ansikte, ibland här i lovsången, så tycker jag att det är som att mina problem blir som moln som upplöses. De bara... Nej, det var inte så stort. Det var inte så farligt. Jesus går med mig. Det kommer gå vägen. Jesus kunde också ha dragit sig undan och stannat där på berget. De kunde stannat där hur länge som helst, antar jag, för det var nog superhärligt. Men det gjorde han inte. Han tog med sig lärjungarna ner ifrån berget igen. Och han skickade dem inte själva, utan han gick med dem. Och när de gick ner så förklarade han för dem. Han lämnar oss inte så här, puff, utan han går med oss. Han gick vid deras sida, han stöttade, han fanns till hands. Och du kan också lita på att Jesus följer med dig. Han finns inte bara där i förklaringsstunden. Han finns inte bara där i det jättesuperhärliga. Utan han finns i din vardag. Han finns när du går till jobbet eller går till skolan. Han finns när du kämpar med dina relationer. Han finns där när du ber fastän inte bönesvaret nått fram ännu. Han finns med sina lärjungar. Han lämnade aldrig dem. Han gick med. Och för Jesus så väntade ju den här stora slutkampen. Och han hade ju fullt upp för att förklara när han går på berget vad det här skulle betyda. De kanske var tvungna att se att han hade den här härlighetskroppen. Att han inte bara skulle vara död på korset utan... De hade redan sett honom, hur det skulle kunna bli. Och vägen ner för förklaringsberget för oss idag, det är ju också en väg till tjänst. Han skickar ju ut oss. För att vi får kraft att tjäna så behöver vi såna här stunder. Vi behöver gemenskap. Och jag tänker att om det känns lite motigt och svårt ibland, så får vi alltid tänka att han är vid vår sida. Och att vi är inneslutna i hans kärlek, i hans fantastiska kärlek. Det är gott att vara där Herren är, och det är bra att vi är med. Allra bäst är det att Jesus är med. Eller hur? Ja, vi ska avsluta med en liten kort bön, och vi ska sjunga en sång innan nattvarden som vi ska fira tillsammans. Jag älskar nattvard. Det är en sån fin stund att överlåta sig till Kristus igen och få gemenskapen lite så där extra härlig tillsammans. Tack Jesus för att du är här idag. Tack Jesus för att du vill visa dig för oss. Tack att du finns vid vår sida och hjälper och bär. Låt mig upptäcka det och hjälp mig att räkna med dig, och hjälp mig att kunna vara till tjänst för andra. Amen.